Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd gästas av en väldigt vacker, vacker kvinna som sitter framför mig här. Kajsa Åkesdotter, välkommen.
Tack kära Hanna.
Du, det är ju så här att idag ska vi tala om ämnen som är ganska svåra. Vi har haft några avsnitt nu där vi har pratat om barnafödande, förlossningar, graviditeter och den... Vad ska man säga, de utmaningar som dagens förlossningsvård står inför också kan man säga. Och du är här för att du är så duktig på att tala om det här begreppet obstetriskt våld. Jag kan knappt säga det, snubblar på tungan. Men också mycket annat som är barnmorskeri. Och vi sitter ju i Jönköpings läns barnmorskesällskap tillsammans. Jajamän. Som styrelseledamöter. Och där har jag fått lära känna dig och tänkte att jag måste få kidnappa din kunskap lite grann. Ja. Men jag börjar med lite samma fråga som jag gör till alla mina gäster. Mm-hmm. Vem är du?
Vem är jag?
Ja, du får berätta precis vad du vill. Och det du inte vill, det behöver du inte berätta.
Precis. Ja, det är en stor fråga eller en liten fråga beroende på vad man väljer att lägga sig. Jag ska säga, jag är en kvinna i snart mina 40. Så lever här ute på landet i Småland. Med mina kära döttrar. Och jag har alltid brunnit så för kvinnofrågor. Sen jag var riktigt ung. Och har... Det har tagit sig olika uttryck. Men bland annat så har det ju då blivit att jag har blivit barnmorska.
Ja.
Med stort mål att bli hembarnmorska så småningom. Jag har dolat, alltså varit stödperson åt många kvinnor. Både under graviditet, förlossning och på spartumtid. Och det var så min väg in i barnmorskeriet var. Och mina egna födslar. Så det finns ingenting som griper tag i mig så starkt som... detta med när kvinnor föder barn, föder liv till världen. Och hur omvärlden och hur omgivningen är när kvinnor föder barn.
Ja.
Där någonstans har jag min största passion.
Ja. Det syns ju så när du, jag har ju hört dig tala om det och vi har pratat många timmar som kollegor. Och det är så vackert när man möter människor som brinner för någonting. Ja, det är något väldigt, väldigt vackert. Och det syns i dig, det speglas i dig tycker jag.
Tack.
Så, men det här att jobba som barnmorska, hur är det?
Ja, alltså det är ju något av det mest fantastiska jag har upplevt i mitt liv. Faktiskt, dagligdags blir jag så berörd av kvinnors öden. Hur de både måste, men också frivilligt lägger sig i mina händer. Att jag får ynnesten att vara så nära i det här intima spacet. Jag jobbar ju både med graviditet och förlossning. Så jag känner som ett väldigt starkt förtroende att få vara så nära. Och det är också dubbelt för att det är något av det tuffaste som jag erfar också. Så det är en sån här brinnande punkt liksom i livet där det är som mest glädjerikt och som mest smärtsamt. Dels, om man säger en del, är ju att möta de här ödena som är alla kvinnors öden. Vi möter alla. Och sen är det också att möta kvinnor i Sverige 2024 i ett system som kanske inte alltid är utformat efter kvinnlig fysiologi, själsliga behov och så vidare. Och där tror jag många, inte bara mig, man upplever en inre konflikt i hur kan jag stå med kvinnan när jag inte har det de möjligheterna runt omkring mig i min organisation eller i hur långt eller kort vi har kommit. Att stödja henne. Och där är vi ju olika. Men den tycker jag är väldigt smärtsam när jag inte kan, liksom, när jag ser behov.
Ja.
Vet, jag har kunskap och utbildat mig erfarenhet om vad som behövs för typ av stöd. Och hindras i det. För att verkligheten ser ut som den gör på olika sätt.
Ja, det är jättespännande. Jag tänker att det är många som lyssnar som blir jättenyfikna nu. För jag tänker att det kanske de här sakerna som vi pratar om idag kanske inte är det vi pratar om varje dag.
Nej.
Så att det ska bli spännande att dyka ner i det. Men jag blir väldigt intresserad då. Det här när du säger ordet hembarnmorska.
Ja,
berätta för oss vad det är.
Vad är en hembarnmorska? Det är en barnmorska som bistår kvinnor som föder i hemmet. Helt enkelt. Simple as that. Man kan tycka att det är enkelt. Men i en svensk kontext så är det inte så vanligt.
Nej.
Det finns mest i privat regi. Det är väl ett ungefär 200, någonstans där, 200 kvinnor per år som föder hemma i Sverige. Mycket
vanligt. Och då pratar vi planerat, att man har beställt
planerad hemfödsel där du har haft kontakt med en barnmorska under din graviditet som tar sig det här uppdraget att både ha besök i graviditeten och se liksom, vem är du, vilka är ni, vad har ni med er, vad behöver ni för stöd av mig under förlossningen. Så har man jour under den här tiden man är fullgången. Och det här är för lågrisk kvinnor då. Och sen kan man ju komma på besök efteråt också. Amning, ta PKU-prov.
Ja,
göra vissa undersökningar med bebisen och så. Och det här är ju någonting som man har sett. Det finns väldigt stark evidens för hur otroligt mycket det tryggar omständigheterna för mor och barn i förlossningen när det gäller lågrisk kvinnor. Vad det här kontinuerliga stödet, alltså relationen, det relationella, hur viktigt det är för att fysiologin ska fungera som den ska under förlossningen. Och jag har själv fött hemma.
Ja, berätta.
Nej, men jag har själv fött hemma. Jag har fött på sjukhus. Jag har varit med om en induktion, alltså en igångsättning. Jag har varit barnmorska på sjukhus och jag har varit doula i hemmet på ganska många hemfödslar. Så jag har ju ett perspektiv som jag verkligen skulle önska fler barnmorskor och läkare också i Sverige. Jag ser att det är svårt att skapa broar mellan de här två olika världarna där vi har hemfödslar och den världen där man har sett födandet. Ja, i en hemlik miljö.
Ja,
där det är en högtid för familjen. Det här är en familjehögtid.
Ja.
Som man på något sätt blir inbjuden till. Man knackar på när man kommer in och hej. Och då har man träffats innan. Så hon kanske inte ens öppnar ögonen när man kommer. Utan hon känner min röst.
Ja, precis.
Jag behöver inte presentera mig. Jag behöver inte ha någon namnskylt.
Nej.
Hon känner mig. Och det var så fint. Jag minns en som inte öppnade sina ögon när jag kom in. Och hon bara var med mig och liksom... Jag ledde vad hon behövde. Och sen efteråt när hon tog upp bebisen på bröstet. Så då blickade hon upp mot mig och bara. Kajsa, du är här. Det är så fantastiskt att du var med hela tiden. Och då fick vi ögonkontakt. Men vi hade inte behövt det innan. Hon visste vem jag var. Och där är en sån skillnad när man då föder på sjukhus. Där kvinnorna på något sätt knackar på hos oss. Där det är vi som personal är på hemmaplan. Måste jag säga. Vi är helt safe med miljöerna, med lukterna, med hur vi gör alla rutiner och så. Och de födande är mer så här gäster där. Eller patienter. Det är också på ett sjukhus. Så att det är ju för dem är det mycket som är främmande. De frågar ju, får jag bada? Får jag vända mig om?
Förlåt att jag skrattar, men det är helt absurt.
Får jag ta upp min bebis? Sådär. Och där kan jag ju känna en väldigt kluvenhet. Jag vet att på de hemfödslar jag har varit med så är det aldrig någon som har ställt en sån fråga.
Nej,
får jag vända mig om? Så att det finns ju ett tyst kontrakt på något sätt. Där kvinnor underordnar sig auktoriteten på sjukhuset. Och det är ju ett historiskt kontrakt, tänker jag, som vi har gjort i vår kultur i samband med att man flyttar in på sjukhus. Och det här är ju på ett sätt helt fantastiskt, för att kvinnor ska ju göra det för att barnmorskor och läkare har ju medicinsk kunskap som kan vårda kvinnan och barnet genom den här processen. Så att det är ju absolut det man ska göra såklart och överlämna sig och ta hjälp av expertis i det här området. Å andra sidan så är ju inte det här en sjukdom.
Nej, precis.
Och det är där någonstans tror jag vi har en konflikt. Att det här är i grund och botten en fysiologisk händelse, en process. På samma sätt som att man, om man är kissnödig så kissar man. Om man känner att jag behöver kräkas, då kräks man. Det är ingen som behöver säga så här, nej, 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 vänta lite. Nu ska du kräkas. Och det är samma sak med liksom krystandet. Om du har helt trygghet i dig själv och fysiologin, om du har omständigheterna så att fysiologin funkar. Då kommer du känna när du ska krysta. Precis. Det är ingenting som någon annan behöver tala om för dig.
Nej, just det.
Och där tänker jag någonstans att man kan komma in på det här begreppet obstetriskt våld.
Ja, jättespännande. För det är ju, det tycker jag har blivit tydligt i den här serien. Att det är just i skärningspunkten här mellan medicinen och den naturliga livet, man säger. Som på något sätt kraschar lite. Ja,
ja
så,
precis.
Så berätta för oss, vad är obstetriskt våld?
Ja. Rent konkret så är det, jag tror, och nu minns jag rätt om det, 2007, 2009, någonstans där, så var det Venezuela som var först i världen med att skapa det här begreppet obstetriskt våld. Och som gjorde det alltså möjligt att väcka åtal om obstetriskt våld. Och sen har det varit en stor internationell rörelse, ungefär som MeToo. Det har varit liksom på gräsrotsnivå i massa olika länder. Så det har ju varit en, om man säger, MeToo birth. Att kvinnor gör vittnesmål och berättar om hur var det faktiskt för mig när jag födde barn. Och har brutit den här tystnadskulturen.
Just det.
Av att det har varit tabubelagt att prata om de här, hur det har varit när man födde barn. Så 2019 fångade FN upp alla de här vittnesmålen som kvinnor har kommit med på massa olika sätt. Det har ju varit demonstrationer, anmälningar mot sjukvården, den här MeToo-birth, massa olika rörelser. Och jag var med via Birthright Sweden som då hette Födelsehuset och bidrog till den här FN-rapporten. Då samlade FN in massa olika vittnesmål och liksom frågor om, alltså gjorde en, vad ska man säga, förde in statistik liksom om hur obstetriskt våld kan ta sig uttryck i olika länder. Skapade en definition för detta. Och själva begreppet handlar ju mycket om att kvinnan kanske dels har avsaknad av information om vad som händer under förlossningen. Att hon inte får veta vad som händer med hennes kropp.
Nej, just det.
Att det inte heller, att det är en tvingande press. Att vi gör så här med din kropp. Att man objektifieras som kvinna. Att man inte längre är en människa som tar beslut om min egna kropp. Utan det görs saker med min kropp som jag inte får ta ställning till. Och också ett risktänk, att man utsätts för ett risktänk som inte är evidensbaserat.
Nej, just det. Förklara.
Ja, det är ju att man överintervenerar. Alltså en intervention är en åtgärd du gör. Till exempel, vad ska vi ta? Vi säger en vaginal undersökning som är väldigt vanlig att göra ju under förlossningsarbete. Och man säger, nu kommer mina fingrar. Och så för man upp fingrarna i den här kvinnans lida. Då har jag inte frågat om lov.
Nej.
Nej. Eller om man liksom bara, nu blir det lite blött och kallt. Så att man inte har kvinnan med sig, att hon inte förstår varför. Och är det än så att jag behöver göra den här undersökningen? Men jag måste det för barnets skull. Jag måste behöva veta vart barnet är. Och hela det här är ju att barnmorskan säger, jag behöver veta. Behöver jag det? Vissa gånger kanske man behöver det. Vissa gånger kanske det faktiskt är på liv och död. Eller av vikt att veta hur långt det är kvar i förlossningen och så vidare. Men vissa gånger är det inte det.
Nej.
Och här upplever många kvinnor sig bli otroligt överkörda under förlossningen. Och det här som det blir, den här skärningspunkten som du sa, Hanna, just med medicinsk säkerhet. Men också fysisk integritet mm. och respekt för kvinnans autonomi.
Precis.
Man kan ju jämföra med, jag har tänkt mycket på den här med samtyckeslagen som kom 2018. Mm, mm. Du har inte rätt att ta på någon annan kropp, på någon annan människa, om inte den har gett sitt samtycke.
Nej. Det finns många likheter där.
Det finns ju många likheter gällande sexualitet och gällande födande, så är det ju, det är också en kroppslig integritet. Mm. Ja. Det är samma, det är kvinnans kropp, det är hennes kön. Det är också samma hormoner som är med under en sexakt, som är aktiva under förlossningen, som för födandet framåt. Och där kvinnor upplever sig, det är samma saker som händer. Man kan ha känt sig våldtagen, förgripen på, känt sig liksom traumatiserad som kvinnor som också varit med om sexuella övergrepp.
Ja. Det är väldigt likt där. Jag som möter dem som kommer för att bearbeta hur det var under förlossningen kan ju se väldigt mycket likheter mellan sexuella överträdelser och övergrepp. Yeah. Så jag förstår precis vad du menar.
Och om man överför det, om man tar ett exempel, om någon skulle våldta en kvinna och säga, nu får jag in min penis i din slida.
Ja, just det.
Det rättfärdigar inte handlingen.
Nej.
Och där är det väl samma sak. Mm. Hur ska vi kunna genomföra informerat samtycke?
Mm.
Hur gör vi det i förlossningsvården?
Mm.
Och det här är känsliga bitar.
Ja, det här är intressant, för det rör ju upp känslor. Vi har ju märkt det i sammanhanget när man pratar om det här att jag vet, jag var på en föreläsning där de pratade om obstetrisk våld och det var liksom knäpptyst under hela föreläsningen. Mm. Och sen när frågorna kom, alltså barnmorskor var så arga och de bara sprutade. Det var en jättestor sal med 500 personer och det var så mycket frågor. Därför många barnmorskor kände sig så påhoppade.
Ja.
Mm. Mm. Vad tänker du om det?
Jag tänker att jag gör inte det personligen.
Mm.
Som jag talar utifrån mig själv känner jag att min lojalitet ligger med kvinnorna.
Mm.
Jag har ju följt kvinnor som doula många gånger och då har jag inte haft ett system att förhålla mig till. Ingen organisation, jag har inte varit anställd.
Nej.
Så min lojalitet har varit otroligt ren. Den är 100% med kvinnor. Mm. Nothing else matters.
Precis,
Och jag tänker som barnmorska.
Just det.
När du oftast är anställd så har ju du givetvis din lojalitet med kvinnorna. Och alla barnmorskor vill göra sitt bästa för kvinnan.
Mm.
Det är 100% övertygad om. Så det är inte alls det handlar om att inte peka ut individer.
Nej.
Men det handlar om att du är så lojal din organisation.
Mm.
Och du är lojal dina kollegor.
Och PM.
Och PM, vårdklinjer. Man vill göra rätt.
Mm,
man vill också ha ett jobb där man själv känner sig trygg.
Ja.
Och här blir det svårt.
Mm.
För om du bara är lojal med kvinnan och gör precis som hon säger.
Och går emot PM.
Då kommer du gå emot PM.
Mm. Mm. Mm.
Du kommer gå emot vad dina kollegor tycker.
Just det.
Vad läkare tycker. Du kommer kanske inte känna dig så trygg på din arbetsplats.
Nej.
Du kommer kanske bli utsatt för. Det kommer bli svårt.
Ja,
alltså i kollegiet, det här är någonting som olika personalgrupper brottas med på olika sätt.
Mm.
Hur gör vi med de här frågorna?
Mm. Mm.
Har du förlöst inne på femman?
Mm. Mm. Vad tänker du om den frågan?
Besvarar ju alltid den frågan med att hon har inte fött än inne på femman.
Jag har inte gjort något, för jag ska inte göra någonting.
Precis.
Det är någon annan som håller på att göra ett arbete.
Mm. Men där tycker jag en så tydlig grej att förlösa någon annan.
Mm.
Att jag som barnmorska förlöser en kvinna.
Mm.
Där är ju jag som är subjektet i meningen. Jag förlöser.
Mm.
Kontra att kvinnan föder och jag bistår henne, jag är med henne och stödjer henne, men det är hennes grej. Det är hon som är huvudpersonen. Och där tänker jag att från och med att födandet blev institutionaliserat,
just det.
Så har vi den här, det är en svårighet i oss
mindset.
Som personal. Ja, är en lurig grej. Hur gör vi det? Vi har inte heller relation med de som kommer in. Det är också främmande människor. Där känner jag en jätteskillnad när jag har relation med någon sen innan. Hur pass högt, hur mycket förankring jag har i den andra människan. Hur mycket jag verkligen tar på allvar den här personens hela föräldraskap sen.
Ja.
Det här är ju liksom portalen in i föräldraskapet. Hur allvarligt tar jag på det när jag är med? Eller är det bara, jag har förlöst där inne, nu går vi och käka lite lunch. Och sen gör vi det här och sen tänker jag inte mer på det.
Nej.
Så någonting tänker jag att det är ofta obstetriskt våld, det kan ju vara att man, det behöver ju inte bara vara våld. Det Nej. Kan ju också vara liksom respektlöst beteende. Precis. Eller kränkningar.
Mm.
Upplevelser, kommentarer man har fått som inte alls känns bra.
Mm.
Och det här behöver ju inte betyda att det alltid är våld.
Nej.
Och jag tror att det är det också som också vårdpersonal reagerar på. Är jag en liksom våldsutövare? Nej, men nu får ni väl ta och ge er.
Ja, precis. Så. Jag gör ju faktiskt bara, jag gör så gott jag kan.
Jag gör ju mitt jobb, liksom.
Just det.
Så att det är en flytande gräns.
Mm.
Men jag tycker att det är ett viktigt begrepp.
Ja,
att vi inte så här, ja det var lite respektlöst beteende.
Nej, nej.
Utan att det här är faktiskt en våldsprincip.
Ja, precis.
Om du inte ger en människa samtycke, då har du begått en våldshandling.
Ja.
Mm. För mig klingar det an till någonting som är väldigt hög respekt för kvinnan.
Ja,
och för hennes integritet att vi tar det här på så stort allvar.
Mm.
Att vi faktiskt ser att det är våld det handlar om.
Mm.
För att du våldför dig på någons fysiska och själsliga integritet.
Just det.
Mm. Så jag är väldigt glad för definitionen och för begreppet.
Mm.
Men jag förstår att det är problematiskt.
Men det finns en annan grej här som jag tänker just när det gäller obstetrik och förlossningar.
Mm.
Som blir annorlunda än om vi skulle prata om att utöva respektlöst beteende i andra patientsammanhang.
Ja.
Därför att här handlar det också om ett barn.
Ja.
Mm.
Ja.
Vill du säga något om det?
Ja. Mm,
för att det går alltid att gömma sig bakom att vi gör det här för barnets skull.
Ja.
Mm.
Men jag kan uppleva om man
säger... Och jag vill bara säga, det finns ju inte många födande personer som skulle säga nej men jag skiter i det där barnet. Utan nej. Det är ett väldigt starkt maktord att börja prata om barnet.
Precis.
Ja, förlåt, nu
avbryter jag det. Nej men det är väl det som är problemet, tänker jag, att man... Risktänket, det här, alltså det överdrivna risktänket.
Mm.
Ett risktänk ska vi ha, men det överdrivna risktänket har blivit på bekostnad av kvinnan.
Just det.
Vi tänker att vi har en väldigt bra mödravård i Sverige och bra förlossningsvård för att vi har låg mödradödlighet och väldigt bra perinatal och mödrahälsa, liksom fysiskt, vad vi kan se på utfall.
Mm.
Men vi har väldigt lite av att stödja kvinnan i den här, liksom hennes, på engelska heter det, alltså rite of passage, hennes, liksom, hennes transformation in i moderskapet, den får hela tiden vika undan.
Mm.
Och där kan man alltid använda barnet sådär, ja, när du jag ser på CTG, det är dåligt, jag måste sätta en skalp.
Ja, just det. Mm.
Och där kan jag se att man gör olika som barnmorska, vissa kanske då, ja, vi har 5 minuter kvar där jag måste få ett CTG för att veta om bebisen mår bra. Då kanske den barnmorskan sätter sig och håller dosan på magen i 5 minuter. Och småpratar lite med kvinnan och är där.
Mm.
Och sen behöver hon inte ha CTG mer.
Mm.
Medan någon annan sätter en skalp.
Mm.
Som är då en skalpelektrod på bebisens huvud så att man får direkt kontakt.
Mm.
Så att vi gör ju inte alltid samma åtgärder.
Nej,
i samma
precis.
Läge.
Mm.
Och där tycker jag är problemet att använda barnet.
Mm.
Att man säger att jag måste det här för barnets skull.
Mm.
Nej, så är det inte, för så skulle inte jag göra.
Mm.
Jag skulle aldrig göra den åtgärden. Jag skulle inte vilja borra in en skalp eller ett tråd i barnets huvud om jag verkligen inte måste.
Mm. Mm.
Jag tycker alla kan ju öva på det någon gång på sina jobb.
Mm.
Att prova lite på varandra att sätta en skalp.
Mm, just det.
Se hur behagligt det är.
Ja, precis. Och att det är väldigt fint, du understryker det här med det överdrivna risktänkandet. För jag tror att de som blir kritiker till det här, de får för sig att barnmorskor som tycker det är viktigt med hemförlossningar eller som slåss för det här som du gör, inte bryr sig om riskerna.
Nej,
och det gör mig upprörd.
Ja.
För att när du talar så talar du ju väldigt mycket om riskerna. Vi måste vara medvetna om dem, men inte förstora dem och inte tala om dem på ett sätt som förstör.
Nej, men precis. Mm. Problemet är ju också att i en kulturell kontext så har vi inte kunskap om fysiologin.
Nej, just det.
Och där sätter vi kvinnor, vi utsätter dem för risk genom att alla ska föda på sjukhus.
Ja, just det.
Men det talar vi inte om.
Nej.
Det kan ju också vara någon slags sådär, att vi inte har någon differentierad vård.
Nej.
Vad säger det om våran syn på kvinnor och kunskap om fysiologin?
Mm.
För om man verkligen utgick från fysiologin, då skulle liksom förlossningsvården se ut på ett helt annat sätt.
När du säger fysiologin, så som du säger, vad menar du då?
Men jag tänker fysiologin, om man säger det kroppsegna oxytocinet, är ju det som för förlossningen framåt.
Mm.
Och det är ett ganska blygt hormon.
Mm.
Det behöver dämpad belysning. Det behöver känna att kroppen känner sig helt trygg.
Du behöver vara hemma.
Du behöver vara hemma. Mm. Eller i alla fall känslan av hemma. Känslan av trygghet. Mm. Relationer.
Mm.
Och där, om man säger i en sexakt, så blir det lubrikation, man blir våt, könen sväller och så vidare. Och så är det liksom olika saker som händer i kroppen innan en orgasm kan komma.
Mm.
Och där är det exakt samma sak med födandet.
Mm.
Livmodern arbetar med en latensfas först och förbereder sig för det här stora arbetet hon ska göra.
Mm.
Och sen ska bebisen tränga ner och så vidare. Och det är oxytocinet som driver det här.
Mm.
Men att då transportera en kvinna till exempel in till sjukhuset i verkarbete. Mm. Kanske flera gånger, för hon inte var helt öppen än enligt våra kriterier.
Nej, just det. Ska åka ut och in och hon ska gå på A6 och handla.
Ja, gå en promenad på 2 timmar.
Mm. Mm.
Där är vi inte i relation till henne.
Nej.
Var hon är, för hon kanske inte är öppen 5 centimeter. Men hon kanske behöver mig som barnmorska.
Exakt.
Mitt stöd.
Åh, jag börjar nästan gråta när du säger detta.
Ja.
Det är så fint.
Ja. Och där någonstans tänker jag att det ser inte vi. För när du bara har jobbat i en institution, då har du det institutionella glasögonen på dig.
Mm.
Och det är samma sak som att säga, tänk om vi från 50-talet, där från med den tror det var 5% som har fått hemma, om vi bara skulle haft sex på institution sedan 50-talet, vad skulle vi då kunna uttala oss om sexakten?
Mm.
Förstår du?
Mm.
Att det blir liksom, det vi kan uttala oss om förlossningen handlar om ett institutionellt födande.
Ja, precis. Mm.
Och där vet vi så lite om fysiologin. Mm. Och där tänker jag, när man har båda världarna, ser jag ju hur kvinnor beter sig på ett helt annat sätt i en trygg miljö.
Mm.
Där de inte tänker fråga mig om lov.
Nej, för precis,
saker.
Nej.
Utan där de kommer till mig om de behöver mig. Annars så är det de och kanske deras partner som sköter det mesta.
Mm. Och jag tänker ju, alltså rent sådär, om man då nu skulle tänka väldigt såhär hälsoekonomiskt, så är ju det här idiotiskt. Och inte använda sig av den här fysiologin. Inte använda sig av den här enkla sakerna som ger trygghet för att kunna föda på ett sätt som är mer behagligt.
Ja, det kan man tycka.
Så att man kan tycka att vi tror att vi gör så mycket som ska tjäna pengar, om du förstår vad jag menar, som ska liksom, när vi bara har allt på sjukhus, men det blir tvärtom faktiskt i en hel del fall.
Mm.
Mm. Är det något annat du vill säga om obstetriskt våld?
Jag tänker att det är spännande för att det upprör så mycket.
Mm.
Jag har ju själv fått jättemycket kritik för att jag pratar öppet om det.
Mm.
Och det jag säger är ju inget annat än det som FN säger.
Nej.
så det tycker jag är så intressant. Mm. Att liksom sådär, hur kan du säga det här?
Mm.
Att man kritiserar då svensk förlossningsvård eller sådär. Och jag tänker att det inte handlar om kritik, utan det är ju också, vi måste ju vara ödmjuka för, var är vi 2024? Herregud, samtyckeslagen kom 2018.
Mm. Mm.
Så att vi måste ju titta på det här i ett samhällsperspektiv också. Vad har kvinnan för ställning?
Ja.
Det tar ju tid att, liksom, att utveckla sånt här.
Och förändra. Mm.
Och jag tycker att det har ju kommit långt. Mm. Det här har ju varit en otrolig medial debatt de senaste 10 åren.
Mm.
Så jag tänker att vi är jättemycket på gång.
Mm.
Men det är just det här att det upprör så att den är
svår.
Alltså ja,
känner jag att jag har rätt att säga detta, för jag är faktiskt barnmorska själv. Men jag tror att det någonstans ligger någonting i den här, alltså jag tänker utifrån olika professioner så har vi olika självbilder professionellt.
Mm.
Och i den barnmorskans självbild så finns det något djupt, djupt nedlagt i att jag vill bara väl.
Mm.
Jag vill bara gott. Och när någon då kommer och säger att det jag gör, som jag tänker skulle göra gott, faktiskt gör skada och till och med blir att utsätta människor för våld, då skär det genom den mest starkaste kärnan i barnmorskeri på något sätt.
Mm.
Så det är så viktigt att vända blicken utifrån så som du gör, tänker jag. Att lyssna på, ja men vad är det vem är det jag är där för?
Mm.
Är jag där för min chef? Är jag där för min lön? Nu provocerar jag lite. Eller är jag där för att faktiskt bistå personer som föder barn? Mm. Alltså det är, Och att vara med vid den här familjens födelse, mm, som det går att beskriva som.
Ja, mm, jag tänker också att det kan gå att jämföras med, jag vet, i den här FN-rapporten så slogs jag av att de hade skrivit så starkt att obstetriskt våld har sitt ursprung i patriarkala strukturer.
Mm. Mm.
Alltså så, det var ett sekel sedan som, ja, fick rösträtt. Ja, det är ju otroliga stora grejer som, mm, som det kvinnliga släktet har, ja, varit med om.
Mm.
Det är ju också något som upprör, mm, det här, ja, med liksom patriarkatet. Mm. Att liksom män som grupp, mm, deras förtryck, mm, mot kvinnor som grupp.
Mm.
Och ett feministiskt perspektiv hela, mm, tiden.
Det är ju också, det är viktigt att understryka att kvinnor ingår också i det kontraktet.
Ja, och det var, mm, dit jag skulle, mm, komma till. Mm. För jag tänker att om man säger då så här, ja men mäns våld mot kvinnor. Och just, så säger ju vissa män, bara, inte alla män. Nej. Jag är faktiskt en snäll man. Jag har aldrig.
Mm.
Nej, just det. Och där är ju samma sätt, jag tänker att, mm, den mannens självbild är inte att han är en elak,
nej,
man.
Precis,
och varför får jag skit, nej, liksom, för något som någon annan har, ja, gjort?
Mm.
Men där har man inte medvetande, mm, gjort sig på kollektivnivå.
Nej, just det.
Var är vi? Mm. Hur ser statistiken, mm, ut? Mm. Våldsstatistiken, mm, liksom. Men, mm, mäns våld mot kvinnor är ju extremt, mm, överrepresenterad om man jämför, mm, med kvinnors våld mot män.
Mm.
Så där tänker jag att man har inte orkat självmedvetande göra sig själv.
Mm.
Och man har inte heller varit utsatt.
Mm.
Man talar utifrån en privilegierad,
just det,
samhällsgrupp.
Mm.
Ja.
Mm.
Och där tänker jag samma, att som barnmorska i det här läget, mm, att man, precis, man är barnmorska, mm, man gör sitt, mm, bästa, man, mm, sliter. Man, mm, är också en grupp som är ganska utsatt på jobbet.
Verkligen.
Man har tuffa,
mm,
skiften,
mm,
det är ganska tuffa, mm, villkor,
mm,
ibland.
Mm.
Och då ska man dessutom säga, va?
Mm.
Liksom, göra våld, vad ni säger, ja, mot mig?
Ja.
Och där har man inte heller orkat medvetandegöra sig. Ja, men,
nej,
vad säger faktiskt kvinnorna? Hur upplever de min vård? Hur upplever, mm, de vår vård? Vänta lite nu, vad handlar det om? Vad är det de faktiskt säger?
Mm.
Så att man har inte, man är en privilegierad grupp.
Mm.
Man är inte medveten om hur otroligt beroende kvinnorna är av oss när, mm, de föder barn.
Mm.
Man gör sitt jobb. Man, mm, är inne i det här. Men, mm, man är ganska skyddad.
Just det.
Och man är själv inte utsatt för det.
Mm.
Och den, tänker jag, den här maktobalansen. Mm. Där, mm, du som barnmorska är helt, det kan inte hända dig så mycket, mm, under en förlossning.
Nej, just det.
Om man jämför med vad som kan hända kvinnan.
Nej, precis.
Och man inte då identifierar sig,
mm,
med kvinnan.
Mm.
Och tittar på den här situationen utifrån. Vad händer henne just nu?
Mm.
Vad är hon med om just nu? Hur många, mm, timmar har hon haft ont?
Mm.
Vad har hon med sig? Vad har hon för bild om födandet? Ja. Vad har hon för önskningar? Hur var hennes graviditet?
Mm.
Vad är deras relation här, mm, nu? Vad läser jag in om detta?
Ja,
om man inte gör det arbetet och läser in, mm, henne som en,
mm,
psykosexuell fysisk, precis, varelse.
Mm.
Så kommer man missa saker.
Ja,
och du, exakt, kommer råka, mm, skada henne på, mm, olika sätt.
Precis.
Och där tänker jag att det, jag vill se de bitarna.
Mm, mm.
Jag vill veta det.
Mm.
Och det är kvinnan det handlar om. Det handlar, mm, inte om mig.
Nej,
det handlar, precis, inte om hur jobbigt det här blir för mig.
Nej.
Utan det handlar om,
mm,
hur det är för kvinnan.
Mm.
Men där tänker jag att det blir så himla jobbigt som, mm, barnmorska att titta på det här.
Mm.
Det är smärtsamt,
ja,
att se. För vad, mm, ska du då välja? Ska du,
mm,
välja att gå emot kollegorna, mm, utanför salen? Mm. Eller ska du gå, mm, efter kvinnan här? Hur ska du göra?
Mm. Jag tycker det är jättesmärtsamt att tänka på alla gånger när jag har utfört saker som verkligen inte har blivit bra.
Mm.
Och ibland har jag tänk tanken att det här ska jag nog inte göra, men jag borde kanske göra det. Eller någon säger att jag ska göra det, fast, mm, jag vet inte om jag vill. Och jag vet, alltså, så att jag vet, när du har listat upp grejer som ingår i det här med obstetriskt våld, så har ju, jag tror inte det finns någon barnmorska som kan säga att det här har jag aldrig gjort.
Nej.
Nej. Och där avrundar vi dagens samtal tillsammans med Kajsa, och så fortsätter vi nästa vecka, och då kommer vi prata lite mer om begreppet informerat samtycke. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson, och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.